Det här programmet är numera en kultklassiker. 2006 utsågs det till bästa svenska barnprogram genom tiderna i SVT:s Folktoppen med över 50% av rösterna. Bokstäver, siffror och lägesangivelser i undervisningssyfte riktat till barn som sändes 1973-1975. Och 1977, då var programmet Sveriges Televisions julkalender. Ja, det här handlar ju om en riktig tv-klassiker, Leif. Men du kände inte igen signaturen, va?
Men det kan förmodligen bero på att jag inte har sett programmet.
Om jag säger titeln då.
Ja.
Fem myror är fler än fyra
elefanter. Ja, nu vet jag vad det är.
Ja,
ja det har jag tittat på tillsammans med mina egna barn.
Ja, jag tänkte
det var lång tid.
Ja, men då minns du det i alla fall.
Ja, nu minns jag.
Hade du någon favorit i det här programmet?
Nej, ingen särskilt vad jag minns. Det är inte så att jag är sådär våldsamt intresserad av barnprogrammen. Jag har för mig att han Brännström var med och Härenstam.
Och Eva.
Eva var med också.
Det var en riktigt trio som fick ett otroligt genombrott i det här programmet.
Ja, det kan jag förstå. Det var pedagogiskt upplagt och så.
Och Monica Zetterlund medverkade också som berättare i det här. Mm. Men när du var barn, fick du till dig någon tv då? Eller hur?
Nej, det fanns ju knappt. Så det kom ju. Jag måste ha gått till skolan innan vi fick tv hemma. Det kom väl någon gång slutet på 50-talet. Mm. Eller mitten på 50-talet.
Men du har varit desto mer i tv. Och nu ska vi prata om ditt liv i tv, Leif. Dags för TV-fabriken med en av de gäster som ni som lyssnar önskat mest. Äntligen är han här. Ett avsnitt skrivet av mig, Fredrik Rahlstrand och Fredrik Jonsson.
10. Starta band. Pass på. Starta TV-fabriken om 5, 4, 3, 2, 1. Varsågod.
Ja, Kristallens hederspristagare 2017. Ja, det här tog många år att få till, men varmt välkommen Leif GW Persson.
Första gången jag var med i tv, det minns jag. Det var 1962.
Vad gjorde du då?
Ja, på den tiden hade man en sån där kunskapstävling bland gymnasister. Då. Vem som visste mest, och programmet hette Vi som vet mest. Och där var jag med i några realslag då. Jag tror jag är den som har varit, för det gick varje år, så att jag var med där ett antal år och gånger. Och då var vi i tv, kommer jag ihåg. Det var första gången jag var i tv, för då gjorde de en snutt från finalen i Vi som vet mest. Men det där var på något sätt försvunnit i historiken, va? Så att när de brukar senare lägga min medverkan i tv, men 62 var första gången jag var med i tv.
Kommer du ihåg om det finns inspelat?
Ja, det måste finnas inspelat eftersom jag själv har sett och så där på tv. Så att de är noga med sitt programarkiv på SVT, va? Så det finns säkert där någonstans.
Vad minns du av själva tv-inspelningen då?
Nej, ingenting faktiskt. Jag ser väldigt glad ut på bilderna, så det hade väl gått bra.
Du, jag nämnde Kristallens hederspristagare 2017, men du har vunnit många pris i din karriär. Är det något pris du är extra stolt över?
Jag vet inte.
Men Kristallen står här i fönstret.
Ja, den gör det, och en massa andra priser. Det senaste jag fick var Fridolf Rudin-priset. Fridolf Rudin var mycket känd komiker på 30-40-talet någon gång. Han dog ung. Mm. Då fick jag hans pris också. Det står även där i fönstret. Och sen har jag fått en massa litterära priser och sådär.
Och inte minst medalj från kungen.
Ja, det har jag fått. Ja. Den ligger i kassaskåp.
Lika bra. Och det fick du för framstående folkbildande insatser som kriminolog. Ja. Och då tänker jag att det kanske är till stor del då på grund av att du har varit i tv just mycket.
Ja, det är ett alldeles utmärkt forum för folkbildning. Va? Speciellt om jag tänker på sådana här program som Veckans brott exempelvis. Där du har en timme till ditt förfogande. Du ska prata om en massa olika uppmärksammande brottsfall. Så där finns goda möjligheter att smyga in en massa pedagogik, va? Som hur polisen jobbar och sådär, hur man gör vid en kriminalteknisk undersökning, hur man definitivt inte ska göra, sådana där saker.
Mm.
Och där ligger nog folkbildningen. Det är ingen konst att vara folkbildar om du har ett sånt pedagogiskt instrument i ditt förfogande, va?
Mm.
Det är inte som att ställa upp en ställa sig i gathörn med en egen megafon, utan det funkar bra.
Och nu sitter du och jag här i varsin fåtölj mitt emot varandra. Du är en röd, jag är en gul. Var befinner vi oss någonstans?
Ja, det är på mitt kontor då. Jag bor vid Mälaren, alldeles utanför city där vid Huvudsta. Och så att det är nära till vattnet och så.
Otroligt
vackert. Och då är det så praktiskt att jag har kontoret vägg i vägg med lägenheten där hösten och jag bor. Man har inte så lång väg till jobbet på morgonen.
Mycket praktiskt. Hur mycket sitter du här och jobbar?
Ja, ganska mycket faktiskt. Men fast mindre än förr naturligtvis. Men jag sitter här en hel del. Varje dag sitter jag här. Mm. Mest framför datorn.
Du är 78, fyller snart 79. Mm. Har du trappat ner någonting? Eller jobbar du bara på?
Nej, jag trappar ner ansenligt. I dagsläget så har jag i princip bara ett fast åtagande, nämligen att jag är med i TV4s Nyhetsmorgon 2 gånger i veckan och kommenterar aktuella brott. Men jag slutar skriva kolumner och sådana där saker. Jag har inte skrivit någon bok på 4 år och sådär, så att jag har trappat ner ansenligt.
Har du skrivit din sista bok?
Jag hoppas ju att jag fortfarande har en bästa kvar. Så att jag håller på att skissa lite nu. Men om man pratar om böcker som... Man ska aldrig prata om böcker förrän som ligger på disken hos bokhandlaren. För att då finns det en betydande risk för att de går förlorade i det där allmänna önskemålet som ni ger uttryck för.
Men du, det är inte som att du behöver jobba. Vad är det som driver dig?
Jag tycker om att jobba. Eftersom jag... Det är så lyckligt att jag har fått jobba hela mitt liv med det som har varit mitt stora intresse i livet. Va? Så jag har ju sluppit allt det där andra. Det är ingen som har tvingat mig att göra något. Jag har gjort sånt som jag velat göra ändå, så att säga. Och sen har jag dessutom fått betalt för det.
Ja.
Ja, det är inte fel.
Ganska bra betalt.
Just så småningom har det ju blivit det, va?
Mm.
Jag klagar inte på den biten. Nej.
Du, när jag bjöd in dig till TV-fabriken så ställde du dig liksom lite frågande till vad vi skulle prata om egentligen. Men du har ju jobbat otroligt mycket med TV. Men är det så att du liksom inte känner dig riktigt som en TV-medarbetare? Eller?
Nej, det har jag aldrig gjort. Va? Och TV, att vara med i TV har inte för mig varit något primärt. Va? Utan det har varit ett sätt att vad ska vi kalla det för? Förverkliga det som jag är intresserad av. Och kanske även sprida det till en större allmänhet. Va?
Mm.
Och det har ju nästan uteslutande har det handlat om brott. Va? 90% tyckte är väl brott. Och de resterande 10 då, det är ju sånt som handlar om mitt stora fritidsintresse i livet. Nämligen jakt. Och lite fiske kanske någon gång. Matlagning och sånt där.
Och vin!
Ja, viner har det blivit på senare år.
Men då, skulle du kunna säga hur mycket TV har betytt för din karriär då? För att bygga ditt varumärke?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Men hade jag inte varit med... Anta att jag hade varit fjärilsforskare, va? Folk är inte så intresserade av fjärilar av någon anledning. I vart fall inte i dagsläget. De kanske blir om klimatet förändras ännu mer. Men hade jag varit det så hade jag inte varit med i TV, va? Och då hade jag kunde ju vara lika intresserad av det.
Men det kanske handlar om dig. Om du hade pratat om fjärilar i TV, då kanske alla hade blivit jätteintresserade.
Nej, jag tror inte det faktiskt. Utan jag tror att intresset fanns där från början. Och så kom det in någon figur då som var mer intresserad än alla andra. Va?
Mm.
Och fick lägga ut sin text och så. Och det tyckte folk om att höra på.
Mm.
Det är ju ingen tvekan om att jag är uppenbart förtjust när jag pratar om brott. Det kan ha sina sidor, va? För att det man pratar om i sak är ju sällan så där. Det är ju inget underhållande i den meningen. Folk som har råkat illa ut på olika sätt.
Mm. En sak i alla fall säker. Du nämnde det här med Nyhetsmorgon. Och du har då ett exklusivitetsavtal med TV4 som innebär att du bara får prata om brott i deras kanaler.
Men jag hade samma när jag jobbade på SVT.
Ja.
Och först, om vi tar de här, när jag var kommentator i sådana där brottsprogram. Det börjar ju med Efterlyst, va? Och det är idag, det är 30 år sedan idag. Då kom jag till Efterlyst och där var jag ganska länge, 10 år någonting. Ihop med Hasse Aro, som jag tidigt mycket bra ihop med. Och sen slutade jag där för att jag tyckte jag hade, det var som jag stod där och sa något som jag just hade sagt veckan innan och så där. Det blev lite konstigt. Så jag, då slutade jag med det. Men då hade jag exklusivitetsavtal på samma sätt. Va? Mm. Och sen gick jag då till SVT, Veckans brott, ihop med Camilla. Och då var jag där ett antal år, jag tror det var 6 år. Och då, även då hade jag ett exklusivitetsavtal, så jag fick inte prata med 4. Och sen gick jag till 4 då, och då blev det som det alltid blir. Va? Så nu får jag då inte medverka i SVT och så.
Nej. Och alla de här turerna med de här stora folkkära programmen, det ska vi prata vidare om. Jag tänkte att vi ska börja lite tidigare. Även om din tv-debut var ännu tidigare så gör du mycket drama i tv på 90-talet. Du är också Grabbarna på Fagerhult, en tv-serie med Jan Gio och Per Lorentzon.
Ja, det var 4 program. Det var obegripligt. Det lades ner efter 4 program.
Varför då?
Ja, den officiella motiveringen var att vi fick fler anmälningar till radionämnden än all den övriga programverksamheten tillsammans. Och det är för mig fullkomligt obegripligt. Va? Men folk hatar oss tydligen och de anmälde oss för allt mellan himmel och jord.
Blev ni fällda någon gång?
En gång blev vi fällda.
Kommer du ihåg för vad?
Ja, det var någon, vi träffade någon stolle där som, han var våldsamt förtjust i att jaga med pil och båge. Och vi hade ju ändå blygsamma uppfattning att ett vanligt kulgevär kanske var att föredra. För annars skulle ju fortfarande våra armé vara utrustade med pil och båge, och det är de bevisligen inte. Inte någonstans, va? Men då skulle vi leda det där i bevis i programmet, så att då gjorde vi det. Vi gjorde som den här Willem Tell, va? Vi la ett äpple på en skyltdockas huvud.
Ja.
Och sen sköt vi ner det där äpplet med studsan, och så skulle han göra det med pil och båge, och det gick ingen vidare. Va? Och då blev vi anmälda för det då, av någon anledning, och fällda. Anmälda blev vi hela tiden, så det tog vi med ett visst överseende, men nu blev vi fällda för att, jag kommer inte ihåg motiveringen, men vi hade varit orättvisa mot honom på något sätt. Va?
Ja. Men du har jobbat mycket ihop med Gio. Ni skriver bland annat Den vita riddaren 94 och inte minst Anna Holt som kom 96.
Ja, vi skrev, jag tror Jan och jag har skrivit ungefär 30 timmar tv ihop, som faktiskt har blivit sådana där tv-serier.
Men hur kom det sig att ni började jobba tillsammans?
Ja, det började ju med att vi jagade. Han ringde mig ändå. Det var, jag kommer inte ihåg när det var någon gång på. Det måste ha varit 50 år. Då ringde han mig och frågade om han kunde få följa med på jakt. För han skulle skriva om jakt. Så då fick han följa med. Och sen gav det ena det andra. Så började vi jaga tillsammans. Vi har faktiskt jagat över goda delar av världen.
Och arbetsfördelningen då är det mellan när ni satt och skrev?
Jan var en idealisk samarbetspartner när vi skulle skriva saker. Va? Vi skulle skriva 12 timmar tv, exempelvis 12 avsnitt på en timme var. En sån där Anna Holt-säsong. Och då tog vi 6 avsnitt var och så länkade vi ihop dem där och så skrev vi våra respektive avsnitt. Va? Och han levererade, va? Ja, så att om man sa att på fredagen då, så sa vi att då skriver du det. Och när får jag det? Jo, det får du på måndag. Och det låg alltid där på måndag. Va? Så att han var perfekt i det avseendet. Och det där höll på ett antal år. Och jag hade ju innan jag gjorde det där med Jan så hade jag ju skrivit 3 romaner om brott, va? Grisfesten, Profitören och Samhällsbärarna. Men sen hade jag tröttnat på det, så då övergick jag till att skriva manus till tv-serier istället.
Mm. Var det något som inte funkar lika bra då?
Ja, så små. Vi gled väl ifrån varandra. I vissa avseenden är vi säkert annars för lika. Idag ser vi väl då 2 sura gamla gubb. Det är ju ingen idealisk umgäng.
Men var det så att det skar sig till slut där?
Ja, jag vet inte. Jag funderar aldrig på sånt.
Nej. Men har ni någon kontakt idag?
Ingen, så vitt jag vet.
Nej. Sörjer du det?
Ja, och vi hade ganska trevligt på den tiden vi hade kontakt. Det var ganska problemfritt. Och vad jag verkligen uppskattade hos Jan var att han levererade alltid. Va? Det var liksom ingen snack. Va? Många människor, de lovar ju saker som de sen inte kan hålla. Men han höll det han lovade när det kom till sånt.
Mm.
Och det funkade alldeles utmärkt. Sen så, han var den som övertygade mig om att börja skriva romaner igen. Och det var det är drygt 20 år sedan. Så att då började jag med det. Mm. Och då gav jag ut dem på ett förlag som han och hans hustru och Lisa Marklund ägde tillsammans, Piratförlaget. Och det höll på några år. Och sen så böt jag till Bonniers. Och det var väl i samband med det som vi slutade träffas. Ja.
Du har ju skrivit mycket böcker, det vet alla. Men det här med att skriva för tv, hur är det skulle
eller,
du säga?
Eller film, ja. Mm. Jag skriver filmmanus också.
Ja.
Ja, det är mycket enklare i någon slags... du behöver inte... Om du skriver en roman så måste du se till att den här språkliga dräkten, va, den ska ju vara oantastlig. Och det tar en förskräcklig tid då, att få till språket så att det inte gnisslar allt för mycket. Men det kan du, när du skriver ett manus, då ger du ju bara anvisningar och talar om vad bilderna ska föreställa, va. Du skriver ner en handling så att säga, va? Om det är utomhus eller inomhus, om det är mörkt eller om det är ljust ute och så där inne. Och sen några repliker då, vad folk säger. Va? Och det var mycket tilltalande för mig i det läget, i och med att det sparade sån tid. Va? Jag kunde skriva 10 timmar tv på samma tid som det tog att skriva en halv roman.
Men hur detaljerat var ni liksom involverade i själva manusarbetet?
Ja, jag skrev manus och sen så kom de andra in och gjorde film om det.
Ja.
Men jag vill nog påstå att det vi skrev ihop, där har de följt manus ganska exakt.
Så det var inte så att serierna byggde på era grundidéer och sen var det mer renodlade manusförfattare som gjorde?
Nej, det var det inte. Det var till och med så att grundidéerna var ofta våra egna, va? Ja, det där Anna Holt exempelvis, serien om henne, det var 3 olika omgångar. Totalt har det gått i svensk tv 21 timmar tror jag, eller om det. Ja, det kanske till och med 24, jag kommer inte ihåg. 24 avsnitt av 1 timme och där var det så att det var dåvarande chefen för SVT Drama som frågade om vi hade lust att skriva en tv-serie om en kvinnlig polis. Va? Och då skrev den här Anna Holt.
Mm.
Så allt som stod där, det var vårt eget så att säga. Och det följde de också.
Och Petra Nielsen var Anna Holt. Det var länge man såg till henne liksom. Har ni någon kontakt? Vad gör
hon
idag?
Nej, jag har ingen kontakt med henne sedan dess.
Nej.
Jag sprang på henne några år senare efter sista omgången. Och då uttryckte hon ju önskemål om att vi skulle skriva en serie till då. En omgång till då. Men
det kan man förstå.
Så blev det aldrig. Och det berodde nog inte på oss, utan det berodde nog mer på beställ.
Du, har det varit något problem gentemot den andra då att fortsätta använda era gemensamma karaktärer? Exempelvis då Anna Holt på varsitt håll efteråt?
Nej, det har vi avtalat om. Så det har aldrig varit något problem. Jag har märkt att Jan har använt henne i flera romaner. Så även jag.
Att det skrev ni avtal om, ja.
Ja, det är ju klart.
Juridiskt bindande.
Ja, men det viktiga med avtal är ju inte om de är skrivna, utan att de som har avtalat håller sig till det de har avtalat om, så att säga. Och jag har inte upplevt några problem på den punkt.
Nej. Stämmer det att ni då delade upp ett gäng avsnitt mellan er under arbetet, till exempel om Anna Holt, men att du på eget bevåg bara skickar in de avsnitt som du hade skrivit?
Nej, det stämmer inte.
Det gör det inte.
Det är skitsnack. För det första så framgick det inte vem som hade skrivit respektive avsnitt, för det var samma förtext. Det stod då avsnittets namn, och så stod det av Jan Guillou och Leif G.W. Persson. Och sen fick de ju allt det där som vi hade lovat leverera. Och sen, i början så gjordes ju ingen urvalsprocess, för hade de beställt 12 avsnitt så då spelades alla in, va? Mm. 6 var skrivna av mig och 6 av Jan. Och de kunde komma i, ja, helt slumpmässig ordning, va? Så att det är bara det stämmer inte alls. Men sen så började man strypa åt då, på grund av att man fick sämre ekonomi, va? Så då strök man vissa avsnitt då. Men det var inte så att det framgick, så att säga, vem som hade skrivit respektive avsnitt. Och det var inte så att jag skickade in mina egna. Utan jag skickade in allt det vi hade skrivit.
Ja, men inte av illvilja, utan att du kanske helt enkelt ansåg att dina var bäst. Alltså.
Nej, vid något tillfälle så gjorde jag något dumt. Va, för att, ja, då ändrade jag ett manus som Jan hade skrivit i avsikt att göra det bättre. Samtidigt ville jag ju inte såra honom, så jag sa ingenting till honom. Men han är ju en listig figur, så han kom ju på det ändå, va? Och då kom jag ihåg att vi var på väg hem från en jakt. Jag tror jag hade varit i England och jagat. Och då sa han det till mig och frågade om jag trodde att jag var Strindberg i förhållande till honom. Och då minns jag att jag svarade ja, att det trodde jag nog. Och det var väl inte så, ja, det var ju... Det var inte så snällt kanske. Men vi blev sams efter det igen. Men jag förstår att han blev förbannad. Jag hade ju blivit tvärtokig själv.
Mm.
Vi var ju ganska lika i sådana avseenden.
2 griniga gubbar menar du, eller?
Ja, så småningom blev vi ju det. Allt för framgångsrika och självupptagna.
Mm.
Allt för lika.
Och sådana passar inte ihop med varandra?
Nej, de gör ju inte det. Det är roligare att umgås med familj.
Ja. Du, av de här projekten som ni skrev ihop och de här tv-drama-serierna, vilket projekt skulle du säga att du är mest stolt över?
Ja, det är nog Veckans brott faktiskt.
Mm.
Camilla.
Men av de här dramaserierna och det då?
Ja, jag har ju skrivit en del. Jag har ju även skrivit filmer. Va? Grisfesten blev ju en ganska hygglig film. Det började med att Bosse tog åt sig äran av manus. Jag vill påstå att det är en betydande överdrift, va? Det är nog jag som har skrivit huvuddelen av det manuset till Grisfesten. Men sen så hörde jag, Bosse var ju lite speciell och sådär. Så att jag sitter och tittar på honom på tv, och då berättar han inte bara hur han gjorde filmen och skrev manus, utan även hur det gick till när han skrev boken. Och då var jag inte med längre. Jag minns när han ringde mig då, när jag hade skrivit romanen som ligger till grund för filmen, nämligen Grisfesten. Då ringer på min telefon väldigt tidigt på morgonen, och det var Bosse Widerberg då. Och han pratade ju en ganska karaktäristisk skånska.
Mm.
Och jag trodde ju att det var Bosse Parnevik som ringde hem till folk och härma andra, va, som ringde. Så han ville göra film på den här Grisfesten då. Och du sa att det var väl alldeles utmärkt. Och jag själv hade jag bara ett önskemål, nämligen att jag skulle få en framträdande roll och sådär. Och då sa han att nej, han vill inte ha några amatörer. Och då sa jag, men den här Elvira Madigan då med Pia Degenmark, för hon var ju amatör, va? Den hade ju fått kolossala framgångar. Jo, men han ville i vart fall inte ha med mig som amatör. Men jag är ändå med där på något ställe. I en sån där cameo heter det, va?
Mm, ja, just det.
Ja, det är en osynlig cameo. Jag sa, kan inte jag få sitta i bilen ihop med Sven Wolter och Thomas von Brömsen, som spelade då de här 2 poliserna som var huvudpersoner. jag kan sitta i baksätet. Nej, det slutade med att jag fick lägga min bagageslucka.
Varför då?
Nej, men han ville inte ha med mig i bild.
Nej, så du fick inte vara med ändå då?
Nej.
Men du kanske har varit med i andra sammanhang?
Ja, det har jag varit. I en del andra håll har jag varit med. Ja. Och Jan också.
Mitt första minne av dig, och jag tror många andra också i min generation, det är när du dyker upp i Efterlyst.
Var med och lös kvällens fall i Efterlyst.
Och det blev ju många år, 98 till 2010, va? 12 år?
Ja, något sånt. Det stämmer nog.
Hur hamnade du där?
Ja, det var Jan Stenbeck som ringde mig. Han ägde ju TV3 och mycket annat också. Och så sa han då att han ville att jag skulle vara med där som kommentator. För att tittarsiffrorna hade gått ner vådligt. Och Brynolf Wendt då, som var en gammal åklagare, han hade gett sig in i politiken så han kunde inte vara kvar. Utan han hade fått slut och nu skulle de ersätta honom med mig då, var tanken, eller Jans tanke. Och då sa han att Hasse Aro kommer att ringa upp dig och så vidare, va. Ja, jo, sa jag, men jag vill ju ha betalt, va. Och ja, sa han, det är inga problem, tala om för honom vad du vill ha och så där, va.
Vad sa du?
Ja, jo, så ringer då Hasse då, va. Och då talade jag om vad jag hade för önskemål nu, inte minst arvode då. Och då sa han att det var tyvärr, det gick inte, det var alldeles för mycket, va. Och sen så, jaha, sa jag, okej, det var inget som drabbade mig direkt. Utan jag tänkte, livet går vidare. Och så dör jag någon timme till och så ringer Jan igen och sa att han förmodade att nu allt var klart, va. Och då sa han, nej, så vi kom inte överens om arvodet. Jaha, säger jag, vad ville du ha då? Så berättade det för honom. Jag sa, vad är problemet? Ja, nej, Hasse tyckte det var för mycket. Ja, okej. Och så jag löser det. Och sen,
vad begärde du då?
Jag kommer inte ihåg, men det var tydligen för mycket. Mm. Men hur som helst, i stort sett lagt på luren med Jan, så ringer Hasse igen och säger att nu var allt klappat och klart och jag var så välkommen på måndag. Så jag förmodar att den som bestämde där, eller förmoda, det var ju så enkelt, va. Alla gjorde som Jan sa.
Ja.
Så även Hasse Aar.
Vad hade du för relation till Jan Stenbeck?
Ja, det var alldeles utmärkt faktiskt. Jag saknar honom. Han var en utomordentligt begåvad man. Och vi träffades. Det var inte så att vi liksom satt i knät på varandra. Men vi såg så återkommande över en lång följd av år. Och pratade om allt mellan himmel och jord och sådär. Han var väldigt intresserad av brott och sådär. Det där med Palmemordet och så vidare. Det skulle utredas. Ingen sten skulle lämnas ovänd och sådär.
Vad hade han för teorier om det då?
Ja, allt möjligt mellan himmel och jord, varav jag inte delade någon av dem. Men det var inte det som var intressant, för att Jan var en mycket märkvärdig man, alltså det var.
Han kom ju att påverka och förändra hela TV-landskapet i Sverige. Men min fråga till dig blir ju, har du ätit hans mos?
Ja, just det var mot slutet. Då var jag hemma hos honom, det var nere i Luxemburg. Och han var ju våldsamt matintresserad och han åt ihjäl sig faktiskt. Och då då hade han någon sån där, han gjorde potatismos, det var huvudsakligen äggulor, vispgrädde och smör plus en och annan potatis. Alltså, det var en ganska lös konsistens och kanske inte direkt någon sån där bantningskost. Och sen när det där moset var klart, då tog han en burk med rysk kaviar. Och så rörde han i den där, så att det såg ut som någon sån här, ja, grårandig gröt på något sätt. Och sen serverade så där i djupa tallrikar. Och det var faktiskt gott.
Alltså det var det?
Ja, men han hade en tendens att äta där när han vaknade då, mitt i natten och kände att han var hungrig. Då gick han och väckte mig och frågade om inte jag också var sugen på en bit. Och så satt vi där och jag kommer ihåg att jag drack gammeldansk och champagne och jag drack väl vodka och öl och något sånt där. det var verkligen ingen sån där som får en sån där vanlig dietist och klättra på väggarna och förtjusning. Det var ju det som tog kål på Jan tyvärr, att han åt igen.
Men vad pratade ni, alltså hade ni
pratat om mycket affärer?
Mycket tv?
Ja, tv och affärer och så vidare. Och icke närvarande idioter, det var ett återkommande favorittema. Alla korkade jävlar som sprang omkring runt omkring så här. Och där kunde han vara helt fenomenal.
Hur märkte du då att du passade in i Efterlyst?
Ja, siffrorna steg.
Vad fick du för respons?
Ja, när han då slutade, Brynolf Wendt, eller fick sluta, då tror jag de hade 150 000 tittare. Men när jag hade varit med ett år så hade de 600-700 000. Vilket var väldigt mycket för en kommersiell kanal på den tiden.
Omförhandlade du ditt gage då?
Ja, det steg hela tiden. Och så att jag var nöjd med det, och jag trivdes med Hasse som en långt bättre journalist än vad folk har fattat, va? Och som har klarat upp fler brott än någon annan levande människa här i landet. Inklusive alla poliser som vi ser i våra media hela tiden. Han är oslagbar i det avseendet. Hasse Aro har klarat upp tusentals grova våldsbrott under sin tid i Efterlyst,
då. Genom att folk har ringt in då,
ja, tipsen. Ja, visst. Men han har ju samlat in den där informationen som polisen då inte får in.
Hur viktigt har Efterlyst varit, skulle du säga?
Ursäkta?
Hur viktigt har Efterlyst varit?
Ja, det vill jag påstå att det har varit mycket viktigt i den meningen. Det har ju, om man räknar slutresultatet av Hasse Aros insatser, så måste han har bjudit några tusen personer på åtskilliga tiotusental år i fängelse. Va? Mm. Och med tanke på vad de har hittat på innan, så kan jag inte tänka mig något bättre ställe för just dem än det.
Och hur viktigt är Efterlyst idag, skulle du säga?
Ja, jag vet inte, för nu har jag då... Jag har liksom trappat ner det där tittandet. Men jag tror fortfarande att det har en funktion.
Du tittar inte på Efterlyst idag?
En kriminalpolitisk funktion. Men de har ju knackiga siffror. När jag slutade då så kom jag ihåg att då sjönk siffrorna igen, va? Och då tänkte jag, vad gör vi nu? Och så där, alltså, han var lite bekymrad. Ett tag så la de ju ner programmet. Och då tänkte jag, så jag måste ju ändå haft en viss betydelse för tittarsiffrorna. Det var likadant när jag slutade på Veckans brott. Ett år senare hade de lagt ner. Och då ringde jag, minns jag, till Camilla, som jag verkligen gillar. Och sa det, att jag tyckte att programmet hade nog blivit fan så mycket sämre sen vi skildes åt, va? Det var ju det som var liksom grejen med det där programmet. Det var ju då, den här dialogen mellan henne och mig, va?
Det var ju ditt fel då, det var du som lämnade.
Ja, men ibland är det så enkelt som så, va? Att Veckans brott var en kolossal framgång, va? Det gick mitt i veckan på en ganska usel sändningstid. Och det hade mer tittare än nästan allt annat. Va? Och det hade inte bara tittare i Sverige. När vi var som bäst så låg vi på 1,5 miljon här. Utan vi hade kanske en miljon tittare i Danmark, Norge och Finland.
Ja, det är häftigt. Vi ska prata mer om Veckans brott om en liten stund. Men bara för att hänga kvar lite till vid Efterlyst. Redan då så blir du ju känd där för dina liksom Leif GV-maner i rutan sådär. Hittade du snabbt ett sätt att vara i
nej,
tv sådär?
Nej, det är fel också.
Eller
det,
är du likadant nej, privat?
Det är sån jag är. Och så. Att jag kommer på saker under gång. Och så när jag pratar om det. Jag har förmodligen bearbetat dem i huvudet innan och så. Så plötsligt så trillar poletterna ner så där, och då har jag inga problem att delge tittarna mina nya insikter då under resans gång, så att säga. Men det är verkligen inget manér, va? Jag är likadan hemma. Jag har alltid varit likadan. Jag var likadan när jag gick i småskolan och sådär. Så att det finns där från början.
Finns det något enskilt... som du skulle säga som är ditt starkaste minne från alla år med Efterlyst?
Ja, jag har ju faktiskt klarat upp. Det är ganska ovanligt bland kriminologer. Så jag var med och klarade upp ett par spaningsmord som annars inte hade blivit uppklarat.
Till exempel?
Nej, jag vill inte gå in på vilka det var faktiskt. Men det har faktiskt blivit så, ja. Mm. Och genom att inte släppa taget om dem. Mm. Och sen kom jag ihåg att jag klarade upp ett mordförsök alldeles själv. Som jag då blev tillfrågad om i programmet. Och då tänkte jag, det kan ju bara vara på ett vis. Och så pratade jag med polisen och sen en vecka senare var det klart. Och gärningsmannen satt i finkan och sådär. Sen har jag rekryterat en mycket uppburen medlem av ett sånt här MC-gäng. Han ville hoppa av nämligen. Han hade sett mig på Efterlyst. Han hade fattat förtroende för mig, så han hör plötsligt av sig en dag. Han ringer hem till mig hur han hade fått numret. Men de där pojkarna har ju ofta vissa resurser när det kommer till sånt. Så, och då säger han att nu vill han hoppa av. Kan jag hjälpa honom med det praktiska innan de andra hinner slå ihjäl honom, va?
Kunde du göra det?
Ja, jag gjorde ju det, va. Så att en timme senare så satt han hos polisen på en skyddad adress. Och det är, jag tror jag är, som kriminolog, jag var ju vid den tiden professor i kriminologi. Jag tror jag är ganska ensam om den typen av erfarenheter bland kriminologiprofessorer.
Ja, förmodligen.
Ja, och det gör mig omåttligt förtjust, va.
Vad drog du för trådar då för att få det där till stånd?
Jag känner ju alla. Mm. Bland annat, jag har ju ett antal kompisar som är medlemmar av de här organisationerna. Och sen känner jag justitieministern för tillfället och sådana där saker. Alla poliser som ryms där mitt emellan känner.
Men kunde du kontakta justitieministern direkt då och få hjälp med det här?
Och vill ha något uträttat, det är inte dit du ska vända. Om vi tar den där HA-gubben, då ringde jag en gammal kompis som var krimchef i den stad där HA-gubben höll till.
Okej. Okay.
Och då sa jag att följande har hänt och så där, hur löser vi detta praktiskt? Och då hade jag sagt åt den här HA-gubben, nu gör du så här, så att gå ut och sätt dig på en bänk där och där. Och sen om en stund så kommer det då, om det nu är den du säger, vilket jag inte visste, jag hade aldrig pratat med Karl. Så kommer det fram ett par poliser till dig och sen är du hemma, va? Och då hade han skickat ner dem där. Det gjorde han så där med vändande post. Det hade ingen justitieminister klarat. Och de åker dit och de känner ju igen honom. För de jobbar ju just med honom och hans kamrater. Så då går de fram till honom och säger så här, vi hör att du vill komma in i värmen. Och det ville han väldigt gärna. Och så var han där. Och nu mera så vistas han på okänd adress. Detta ligger 20 år tillbaka i tiden. Eller något sånt. Mm. Närmare. Ja, intressant.
Verkligen. Och Hasse Aro och du, ni blev ju ett radarpar i Efterlyst.
Ja, men jag gillar Hasse. Va? Det är viktigt. Om du ska kunna göra program med någon på att det är typ det är han och jag eller Camilla och jag, då måste det ju funka med den så kallade personkemin. Va? Annars blir det inget bra.
Har ni fortfarande kontakt?
Ja, det hände att Hasse och jag pratas vid, ja. Mm. Och även Camilla och jag har kontakt ibland, men det är inte som förr när vi jobbar ihop.
Nej, såklart. TV-fabriken med Hasse Aro finns att lyssna på också för de som vill. Det är avsnitt 102. 2010, då lämnar du TV3 och går till SVT och en långkörare som vi har varit inne på, nämligen Veckans brott.
Ja, den är på i 6,5 år.
Den här övergången då, berätta om den. De erbjöd dig mycket för att vara kvar, har jag förstått.
Nej, jag ville göra något mer sånt där som var mer grundläggande i någon mening. I Efterlyst så handlar det just om ett konkret ärende, signalement, flyktvägar och sen en efterlysning. Va? Och vad var det nu för, vad kunde jag tänka mig som brottsforskare att det var för gök som kutade runt där ute och sådär. Och det var samma hela tiden. Men jag tänkte jag vill ha någonting som är lite tyngre och gå på djupet. Mm. Och då gick jag till Veckans Brott. Och den programidén, det var faktiskt... Ja, den var ju allt väsentligt min egen. Va? Jag ville göra någonting som påminner då i tv-form om den där gamla tidens kriminalmagasin som jag läste när jag var pojk. Va? Mm.
Vad erbjöd TV3 dig för att vara kvar på Efterlyst?
Nej, det var inte någon diskussion om det. Jag sa att jag kommer att sluta nu. Och så gjorde jag det. Så det hade inte spelat någon roll vad de hade erbjudit mig.
Men jag har förstått att de erbjöd en hel del.
Ja, men folk pratar så mycket också. Det var inte så att när jag gick över till SVT att jag förlorade en väsentlig del av mina inkomster på det här bytet. Tvärtom snarare.
Och du var med och kastade Camilla Kvartoft.
Ja, just det. Då skulle nämligen prova då min motspelare där. Hon som skulle vara programledare eller han. Mm. Och då hade de valt ut... Och det skulle vara en kvinna då. Man har någon slags manual för sånt där. I och med att jag var man så skulle programledaren vara kvinna. Va?
Kanske var bra.
Ja, det är väl alldeles utmärkt. Och då hade man valt ut 18 stycken. Och
18?
18 som hade anmält sig som intresserade. Och de var fördelade på 2 dagar. Då jag skulle träffa dem och så skulle man då ställa lite frågor. Och då skulle provfilmas och sådär. Och jag tror att Camilla var nummer 7 på den där listan. Och då sa okej, nu kan vi bryta, vi tar henne. Va? Nej, det gick ju inte då, så jag fick sitta där en dag till. Men jag hade redan bestämt mig. Och hon jobbade då på Sveriges Radio. Hon hade fast anställning där. Och så jag tänkte så här, det är inte värre än att hon tar tjänstledigt och börjar på tv. För de hade anställningsstopp. Och sen några dagar senare så ringer då ringer chefen för SVT, Eva Hamilton, som jag för övrigt känner och kände redan då. Hon ringer till mig och hon säger att tyvärr så kunde det inte bli Camilla, för att hon fick inte tjänstledigt från Sveriges Radio. Och så var det för jävla dumhet. Och hon ville inte sluta där, för där hade hon fast jobb och på SVT kunde hon bara få ett sånt där vikariatförordnande. Och då sa jag att då är väl inte värre att ni anställer henne. Nej, det går inte. Så vad gör vi nu va? Och då sa jag, vet du vad vi gör nu? Då skiter vi i det. Vi struntar i detta. Och det hade hon tydligen inte väntat sig. Så efter ytterligare en vecka så var plötsligt Camilla anställd då. De hade brutit det anställningsstoppet. Och det var nog, vill jag påstå, en mycket lyckad rekrytering.
Verkligen.
För mig var den ju avgörande, va? Annars hade det inte blivit något program. Och för SVT så var den ju inte, med tanke på facit i hand, så har den ju inte varit dålig direkt, va?
Absolut inte. Oh, en fantastisk programledare. Men vad var då hennes kvaliteter som gjorde att du redan efter 7 av 18 sa att henne ska vi ha?
Ja, hon var både rak och trevlig. Och så kunde hon skilja stort från smått, va? De flesta, de är som... De kan ju inte det, va? Utan har de bara hittat något ben att nafsa i så ska de ju till varje pris där hänga där hela tiden. Hela program och sånt funkar inte. Nej. Det blir bara tjatigt och konstigt. Men hon var bra. Hon är bra, riktigt bra.
Kan du inte säga några andra som sökte jobbet?
Nej, det vill jag faktiskt inte. Och dessutom har jag glömt dem. Möjligen är det så att jag har förträngt dem. Jag frågade, kommer jag ihåg, det hade en sån där standardfråga. Om vi nu ska åka ut tillsammans och besöka en brottsplats. Vad är det vi måste ha med oss? Ja, det var ju så här. Ja, de hade en massa förslag. Men det var ju gummistövlar måste man alltid ha när man ska besöka brottsplatser. Utifall att du kan inte traska omkring i vätan i lågsko inne på skogen. Men då sa Camilla på kom i självklart. Ja, jag skulle ha med mig ett par gummistövlar. Bang, så. Det var inte en klick, det var liksom det här kan inte bli mer rätt än så här. Hon hade kunnat bli en alldeles utmärkt fungerande polis om hon hade haft den ambitionen. Vilket hon lyckligtvis inte hade.
Nej. Ett av mina starkaste minnen från veckans prat är när ni gräver ner den här grisen.
Ja, ja. Som det var en sån där experimentverksamhet. Va?
Ja.
För att se vad som händer med en kropp som har hamnat ute i naturen på grund av annans handaverkan.
Mm.
Och då hade vi en gris som vi bara stoppade ner i ett dike. Och en som vi faktiskt grävde ner riktigt ordentligt. Och båda var skjutna. Och sen återvände vi dit ett antal, ja, något halvår senare. Och såg vad som fanns kvar. Av den där grisen som bara hade dumpat i ett dike så fanns det i stort sett inga spår alls. Den där som hade grävts ner, båda förpackade i plast. Om man hittar en död människa ute i naturen som ligger instoppad i svarta plastsäckar, då kan man ju, utan att vara någon Sherlock Holmes, så kan man ju i vart fall komma fram till att dit har de inte tagits in själv, så att säga. Va? De kröp inte in där själv, utan det var någon annan som gjorde det åt dem. Va?
Det vill säga att det är dumt att packa in liken i svarta sopsäckar.
Ja, ja, visst. Det var ju den givna rekommendationen. Va? Att ville man göra sig av med en kropp så skulle man inte bemöda sig om själva slutförvaringen.
Ja.
För den handlade just om att bevara kroppen, vilket ju inte var en syfte, tvärtom. Va?
Men det var mitt starkaste minne från veckans brott. Vad har du för starka minnen från de åren?
Det kommer jag ihåg väl, för det var en idé som jag hade. Att jag skulle visa allt sånt där. Och det är förmodligen det som har gjort att jag fick den där medaljen så småningom om folkbildande insatser.
En annan jäkligt bra grej du gjorde, det var det här när ni bevisade hur lite värde det finns i vittneskonfrontationer. Alltså i vittnen som har sett någonting. De minns ju ingenting.
Nej, i princip gör de ju inte det. Om man är man hårdhänt mot dem så kan man hamna precis var som helst. Då.
Helt otroligt.
De sämsta vittneskonfrontationerna, det är ju sådana där polisen redan från början har bestämt sig. Va? För då är de här som vittnena är då illa ute, kan jag säga. Va? Det är väldigt få vittnen som orkar stå emot det där som de snabbt kan då konstatera att det här är utredarnas övertygelse. Varför vet de inte och så vidare. Och så börjar de svaja så här.
Du kommer på programmet Veckans brott. Du var den lysande stjärnan i programmet, får man säga, tillsammans med Camilla. Innebar det också att du fick mycket som du ville? Hade du stor makt, skulle du säga, över programmet?
Ja, det hade vi nog. Camilla brukar ju gemensamt komma överens om vad det skulle handla om. Men till saken hörde att vi hade ju en alldeles utmärkt relation också. Så att de bidrog ju med sitt, och det är hela tiden bra bidrag. Jag kommer ihåg när vi satte dit en pedofil, och då la vi ut en sån där kontaktannons från en 12-årig tjej, och den skrev jag. Och sen sköttes den där konversationen mellan den här pedofilen som nappade då och mig. Och jag var den här 12-åriga tjejen. Och det är ingen konst för mig. Jag har ju 13 barnbarn i dagsläget. Så jag vet ju väl hur 12-åriga tjejer pratar. Och hästintresserad och allt det där. Och jag bodde ensam med mamma. Och den här som uppvaktade när han var då enligt egna uppgifter, han var så där 18 år. Va? Och så utvecklas bilder och sånt där. Så rullar det på som vanligt. Och då kör vi en konfrontation med honom. Och han var inte alls den han hade sagt sig vara. Och han blev inte så glad när han plötsligt ser mig i bild. Han hade förväntat sig den här lilla tjejen som han hade sett bild på, som var 12 år. Vi var inte särskilt lika, hon och jag.
Hur blev reaktionen?
Ja, han blev inte glad, om jag säger så. Då föreslog jag att han skulle ställa upp i program och så där och prata om sina problem och så. Och han skulle fundera på saken. Han jobbade som lärare, han var 34 år gammal. Och han hade tidigare då varit föremål för, enligt vad han själv sa, det kunde vi aldrig få bekräftat, så skulle han själv då försökt söka hjälp och sådär. Men
Det här är ju väldigt likt det som Dumpen gör idag.
Ja, fast vi hängde ju aldrig ut honom. Vi hängde aldrig ut honom, för det fick vi inte.
Vad tycker du om Dumpen?
Ja, blandat. Jag har pratat med Patrik om det där och...
Patrik Sjöberg.
Ja, just det. Som en person som jag gillar faktiskt. Men jag tycker inte om just det där, va. Det är så riskfyllt, va. Och så att jag tycker nog att man ska...
Riskfyllt på vilket sätt menar du?
Ja, självmordsrisken är ansenlig, om, för att ofta har de där personerna, de har ju ett vanligt liv. Mm. Vid sidan om.
Men då skulle ju Dumpens följare säga att ja, det är väl jättebra att de försvinner.
Jo, visst. Och det är möjligt, men dödsstraffet är faktiskt avskaffat där i land. Och att utsätta folk för den där typen av offentlig uthängning, det är lite för mycket för min smak. Mm. Jag tycker det borde finnas andra saker att välja istället. Mm. Det innebär inte på något sätt att jag på minsta vis gillar deras aktiviteter. För de fyller mig med samma avståndstagande som säkert finns hos Patrik och så.
Och de flesta andra?
Ja, alla andra vill jag påstå. Alla vanliga, normala, tänkande människor. Patrik har ju dessutom själv blivit utsatt för sånt. Mm. Det är möjligt att jag hade tyckt som han om jag hade haft samma erfarenheter som han. Eller handlat som han, men nu har jag ju inte det, så då gör jag inte.
Under den här tiden med Veckans brott, ni hade ju miljonpublik som du sa, i Sverige men också i Skandinavien. Och hade du några specialförmåner? Vad gjorde de för att hålla professorn på gott humör?
Ja, det är inga särskilda förmåner.
Jag har hört något rykte om att det skulle förekomma spritluncher för att hålla det på gott humör.
Nej, det är också sånt där rykt. Däremot kan det väl hända att det var oftast jag som betalade luncherna när personalen var ute. Jag privat alltså.
Ja.
Det berodde på att jag hade mycket mer pengar än de andra tillsammans. Så det var inget konstigt för mig. Men det var ingenting som SVT betalade. Men det hände väl att vi klämde en och annan öl och sådär redaktionellt. Men nej, folk pratar så mycket.
Hur är du att jobba med som kollega?
Ja, ganska hyggligt tror jag faktiskt. Jag har kort stubin och sådär, men jag är varken långsint eller snarstuck. Så att det funkar nog. Det var ingen som hade några sådana här avgörande klagomål på mig.
Nej. Du, den här stora publiken då som du möter i Veckans brott, vad hade du för relation med tv-publiken skulle du säga? Vad mötte dig? Vad kommer folk fram och säger?
Ja, de var ju glada. Man gick på stan och sådär, så kom ju folk fram och uttryckte sin förtjusning över programmet och så. Det inträffade samma sak varje gång. Det är väldigt svårt att värja sig mot folks uppskattning, va? Du blir liksom generad, va? Så då står man där med sina röda kinder och liksom skruvar på. Ja.
Blir du generad?
Ja, det gör jag fortfarande faktiskt. Just den biten är jobbig. När folk kommer och talar om hur mycket de tycker om män och hur mycket de tycker om det man har gjort och sådär, va. Det kan vara skitjobbigt.
Men det måste ju hända dig hela tiden.
Ja, det händer mig hela tiden. Ja. Och då blir jag generad. Men då brukar jag säga det att jag brukar då försöka förklara varför jag beter mig som jag gör, för att annars verkar det ju lite konstigt.
Du, det här med att ha då åsikter och tycka till och analysera brott, är det alltid lätt för dig?
Nej, det är ju inte, för att ibland är det som man ska ge sig på, det kan vara ganska knepigt.
Känner du dig pressad att ha rätt?
Ja, det är ju alltid roligt att ha, det är roligare att ha rätt än att ha fel, va? Mm. Men du lär dig aldrig så mycket som när du har fel. Och då brukar jag, när jag kommer på mig själv när jag har haft fel, då brukar jag tala om det för alla. Så försöker jag då förklara för dem hur det kommer sig att även jag som då förväntas... Jag har ju hållit på med det här hela mitt liv. Så jag förväntas ju veta mer om det än vad folk i gemen gör. Va? Mm. Hur kommer det sig att jag nu hade så uppåt väggarna fel? Då försöker jag förklara det för folk och sa att jag hade tänkt helt rätt. och så vidare. Det var grundat på alla erfarenheter som fanns där och forskning och så vidare. Men det blev ändå fel, och anledningen till att det blev fel var att det här var det där exemplet som avvek från allt det andra.
För man tänker ju att du alltid bottnar i det du säger. Gör du det?
Ja, jag har ju bevisligen fel så där 2-3 gånger på 10, de gånger som jag har fått facit. Men det som kan vara knepigt är när du är övertygad om att alla andra har fel. Mm. Då kan det bli jobbigt. Och det är väl de enda gånger jag har sällan haft något problem med de här poliserna som jag då haft kontakt med anledning av ett speciellt ärende. Det har varit deras ansvarsområde. Det är ytterst sällan jag har haft något problem med dem, men ibland har jag haft det. Och då har det bottnat just i sånt, att de vägrar och höra vad jag säger. Och att jag är djur och jävlar övertygad om att de har fel. Men oftast funkar det ju bra. Och förr i tiden var det ganska vanligt att de hörde av sig till mig. De hade någon utredning som hade kört fast och så kontaktade de mig. Jag var ändå chef för Rikspolisstyrelsens forskningsavdelning. Och så frågade om inte jag kunde komma dit och ge en sån där second opinion och sådär. Och det funkade i regel alldeles utmärkt. Mm. Och jag får fortfarande sådana förfrågningar.
Du hotar mot slutet av Veckans brott, så hotar du lite titt och tätt. Du hotar lite titt som tätt att lämna programmet, men du blir kvar ändå år efter år. Var det där ett sätt att löneförhandla offentligt, eller vad var det där?
Nej, det var säkert ett uttryck för det som jag kände just då. Mm. Att jag kanske upplevde att det börjar gå rutin i och så. Mm.
Men löneförhandlar du själv?
Ja, det gör jag alltid. Mm. Och då är det så praktiskt att jag av helt andra skäl är ju ekonomiskt oberoende. Va? Så jag har ju då betydligt större rörelsefrihet än vanliga löneförhandlare. Utan jag kan ju bara tacka nej. Va? Och om det krävs så kan jag till och med be dem fara åt helvete.
Har du gjort det?
Ja, det har hänt. Ja. Det har hänt.
Men det var inte
ens... Jag gjorde det alldeles för ofta. Det har jag slutat med, men jag är fri i den meningen. Va? Vitsen med att ha pengar, det är ju att de ger en typ av oberoende, va? Mm. Som är ganska så väsentlig. Du behöver inte bekymra dig för konsekvenserna av dina beslut i en ekonomisk mening, utan det kommer istället att handla om annat.
Alltså när man tittar på dina företag, du är ju en framgångssaga. Leif G.W. Persson Production omsätter ju mellan 17 och 25 miljoner de senaste 5 åren på 4 anställda. Leif G.W. Persson Aktiebolag omsätter mellan 7 och 30 miljoner de senaste 5 åren på 2 anställda. Men det jag undrar är, hur går det för G.W. Snus?
Nej, det har vi inte satt på marknaden.
Nej.
Men det kommer nog.
Men du ska lansera ett eget snus alltså?
Ja, det tänkte jag nog faktiskt, för jag snusar ju, va.
Varför då?
Jag lanserar vin och nu senast öl och så viltkött. Och det är sånt som jag använder själv. Och snus har jag ju använt sedan jag var 18 år. Och det var första gången jag snusade.
Men du är inte nöjd med de produkter som finns idag?
Jo, det värst. Det finns, jag har ju en som jag använder själv. Och den kommer ju då från ursprungligen Swedish Match. Numera Amerika-ägt. Men jag har inga problem att hitta på ett eget snus. Och gärna sätta mitt foto på dosan då. Eller min bild på dosan.
Är det för att tjäna pengar du ska göra eller?
Nej, men det är väl kul att ha ett eget snus.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, och eget viltkött. Och, ja, alldeles, du kan få lite vilt när du går förresten.
Gärna.
Så ut.
Gärna det.
Gud,
vad jag gryta på, eller vad ska jag göra tycker du?
Ja, du får göra vad du vill. Jag kan ge dig sådana här tillagningstips om du vill.
Men vad är det för kött då?
Ja, det är vilt som jag skjuter. Jag tror det är hjort eller något sånt.
Ja, fantastiskt. Det tackar jag inte nej till.
Till er för säkerhets skull. Det är ju enklare. Även om det finns delar på djuret som är godare än just filé.
Mm. Som?
Ja, frambitarna exempelvis. Mm. Det är mer smakig.
Crucified, Obsession, I Give My Life. Ja, det är hits från den här mannen och från bandet Army of Lovers. Och nu är det dags igen, Alexander.
Ja, vi har skrapat ihop gänget 10 år efter den senaste plattan och gjort ett nytt album.
Är världen redo då för mer Army?
Ja, vi är stora på TikTok. Så att vi har 2 ursäkter att göra med Lovers. Dominika och Pierre tyckte det var kul. Så att albumet heter Sexodus. Vad annars? Vi är judar och gillar sex. Så Sexodus, och det kommer ut 24 november. Mm.
Kommer man känna igen bandet?
Ja. Det försöker inte vara någon ball, ny, ung grej, utan det är klassiska Army Lovers. Vi går ju förmodligen tillbaka i bra form. Man kommer känna igen sig på en gång att det här är Army Lovers när det är så bäst.
Och vi har gått igenom alla de klassiska hitsen, skandalerna, uppbrotten, bråken har vi också tagit med. Det finns ju en del att prata om här.
Ja, och sen hur Dominika som Pierre och jag till slut hittade varandra och blev syskon faktiskt, för det var ju då.
Det här är TV-fabriken den här veckan med Leif GW Persson. Men du Leif, 2018, då lämnar du SVT och du riktar ganska hård kritik mot SVT i samband med att du går. Till exempel om att det enda gången SVT hör av sig till dig, det är för att skälla på något, sa du.
Ja, det var så.
Vad kunde det vara?
Ja, det var ju lite olyckligt. Det var ju så att SVT hade lagt ut nästan all programverksamhet på såna externa producenter, va? Och så var det även i vårt fall, att den som ansvarade för själva produktionen, det var en extern producent, va?
Stockholm, Köpenhamn.
Just precis. Mm. Och sen vad som återstod på SVT då, det var liksom inte programmakare primärt, utan det var en massa byråkrater, va? Och de hade alltid synpunkter på programmet, va? Men det var synpunkter av typen, alltså där kan ni väl inte säga, så där får ni väl inte göra. Men och då sa jag, nej okej, okay, vad gör vi istället då? Och då hade de inga synpunkter. Va? Och det blev till sist väldigt tjatigt. Va? Det var lite sådär, i en intellektuell mening var det en sån där nordkoreansk atmosfär. Va? Och det talar jag om för alla som orkar lyssna då. Om vår nordkoreanska statstelevision. Och de här som då satt där, de blev ju av lätt insedda skäl inte så glada.
Hade inte de sina bevekelsegrunder då?
Att jag vet inte vilka de var. De hade ju program som gick som ett tåg. Och som dessutom inte blev anmält. Det hände någon gång visserligen. Men det var ju såna här rena rättshaverister som Göran Lamberts och de här kvickutredarna och sådär som höll på. Så att det såg vi som en ren bonus i sammanhanget, och det ledde aldrig till några fällningar. Utan det här brukar radionämnden på sitt vänliga sätt och be dem fara åt helvete och stoppa upp synpunkterna där bak. Så att jag förstår inte riktigt vad som oroar dem så förskräckligt.
Du sa också, jag vill inte ha blommor, än mindre vinlådor. Men det hade varit kul om någon hade ringt och sagt grattis på födelsedagen. Men det var ingen som gjorde.
Nej, det var ingen som gjorde.
Kan du inte berätta historien om gråkoftan?
Nej, de hade packat på sig en kvinna där i den här produktionen som jag aldrig riktigt förstod vad hon gjorde. Va? Och hon hade grå kofta, och då kom jag att tänka på en av våra gamla kungar. Det var väl Karl IX. Han brukade åka runt i landet anonymt iförd en sån här enkel grå rock för att kolla läget, va? Och då insåg jag ju att den här gråkoftan, hennes uppgift i livet var just att kolla vad vi höll på med och rapportera till någon chef. Så hon var inte så uppskattad. Det var inte bara jag som hade lite knepigt med henne.
Men hon kom med julklappar i alla fall.
Ja,
en liten flaska olivolja och en gammal pasta skrev du.
Ja, det till personalen, ja.
Ja.
Jo, jag råkade antyda vid något tillfälle att med tanke på att programmet gick så bra, va, så vore det kul om man uttryckte sin uppskattning till personalen. Hälften av dem jobbar ju faktiskt på SVT. Va. Att man kunde kanske ge dem något till jul. Och då fick de, kom jag ihåg, de fick en liten flaska olivolja plus något paket med pasta. Som av konsistensen att döma verkade ha förvarats i rekvisitaförrådet på TV. Det är något som blivit över efter någon inspelning. Och då råkade jag skriva om det i min kolumn då. Att det kanske inte var den mest efterlängtade julklappen det året. Och sen gick jag och köpte, alla som jobbade där, de fick av mig privat. Jag gav dem 2 flaskor champagne plus någon bok som jag hade skrivit. Och som var nyutgiven.
Men Gråkoftan har du ingen kontakt med idag?
Jag hade ingen kontakt med henne då heller, utan mysteriet för mig var vad hon gjorde där. Men hennes uppgift var att hon gjorde ingenting som hade med själva programmet att göra, utan hennes uppgift var att rapportera vad vi höll på med, så vi inte hittade på någonting i smyg eller något sånt där. Och det tyckte jag var lite i mesta laget.
Men det kanske bland annat var detta då som gjorde att du sen hamnar på TV4 där du är kvar än idag.
Ja, just det. Jag blev så trött på den där atmosfären. Det var lite knepigt, men i övrigt så var det inte minst att medarbetarna, relationen var ju fenomenal. Mm.
Och du ville ta med dig Camilla Kvart?
Ja, det ville jag. Jag ville att hon skulle följa med mig till fyran, och jag försökte då locka henne med att jag skulle säkert kunna förhandla fram dubbel så hög lön och sådär. Vilket jag är ganska säker på att jag hade lyckats med. Det hade varit ett jättekap. Men hon bangade ur, som man säger. Hon föredrog den där statens kaka, är visserligen liten men den är säker.
Nordkoreanska kakan.
Ja, men jag tror hon klarade sig ganska gott.
Men du sa då att på TV4, där är de så jävla snälla mot mig så att jag får dåligt samvete. Det är ett jävla duttande med professor.
Ja, det är riktigt.
På vilket sätt då?
De var precis tvärtom.
På vilket sätt?
Ja, de gav mig blommor av okänd anledning. Det kunde dyka upp blommor. Och då sa jag, men då? Jag varken fyller år eller något annat. Nej, men sen hade jag bara känt för att skicka lite blommor.
Är professorn lite lättsmickrad? Alltså på en blomsterkvast? Är det,
nej, ja. Men ändå. Man blir oftare glad än ledsen om man råkar ut för sånt. Va? Det förstår jag. Behöver man inte vara lättsmickrad?
Ja. Inte när man kommer från SVT kanske. Sen blir det då Brottsjournalen på TV4 ihop med Jenny Strömstedt 2018. Och Brottscentralen, eller Brottsjournalen, förlåt mig, det var väl en exakt kopia av Veckans brott?
Ja, fast det vill jag väl inte påstå. Jag hade ju hoppats att vi skulle kunna ha mer tid och resurser för fältet och sådär. Men så blev det ju inte.
Kastade du Jenny Strömstedt?
Nej, hon fanns där från början. Mm. Och vi umgås fortfarande faktiskt. Vi ska träffas nu till helgen. Jag är svårt förtjust i både henne och hennes man Niklas Strömstedt. Niklas pappa, jag jobbade en sommar på Expressen som vikarierande kulturreporter. Det var 1980, samma år som Moskva-olympiaden. Och då var Bosse Strömstedt, Niklas pappa, han var chefredaktör där. En utomordentligt, mycket bra man. Mm. Och han, de kom på den goda idén att skicka Lars Forssell som sportreporter till Moskva. Nu var det så med Lars Forssell att han var ju en lysande författare, men han hade vissa andra problem.
Okay.
Och då sa jag att jag kanske inte, jag och ytterligare andra medarbetare sa att vi kanske såg vissa risker med att skicka honom till Moskva på sommar. Men han fick åka dit i alla fall, och sen blev han hempraktad då med Bonnier-koncernens plan. Han hann med en artikel och den var utomordentligt välskriven. Det är ett reportage från någon tävling. Mm. Problemet var att det var så välskrivet så du fattade aldrig om man hade varit på boxning, längdhoppning eller spjutkastning. Va? Det texten hade tagit över allt, så att säga.
Wow.
Och sen blev han akut dålig och skickades hem. Mm.
Men du, Veckans brott, det fortsätter ju då utan dig, som du var inne på tidigare. Tittade du någonting på det nya Veckans brott?
Ja, det blev ingen bra plötsligt. Det fanns inte, den där magin hade försvunnit. Mm. Och sen hade jag ringde Camilla, kommer jag ihåg, och skällde på henne. Mm. Och sa att nu, det där fick de nog fan lägga ner och sådär. Mm. Och det gjorde sig också efter ett år.
Vad tyckte hon om det då, Camilla?
Ja, hon tyckte nog som jag, tror jag. Vi tycker ofta likadant, hon är.
Men du, det funkade lika bra med Strömstedt då?
Ja, det funkade hyggligt. Fast nu ska man inte hålla på och välja om sånt, va? Men det är så, om jag säger så här. Jag tror att en person som Camilla, hon ligger närmare ett program som Veckans brott eller Brottsjournalen än vad än vad Jenny gör. Jenny ligger å andra sidan närmare andra programtyper där Camilla säkert skulle funka ganska dåligt. Va? Mm, mm. Ungefär så. Det var väl det som var skillnad. Som personer är båda utmärkta.
Efter bara 2 år då så lämnade du Brottsjournalen och ja. Då sa du vid 75 års ålder att du skulle bli pensionär och att du säger också här att det finns många yngre förmågor som vill hålla på med sånt här. Och då undrar jag, vilka är de? Har du någon tronarvinge?
Nej,
det finns inte.
Jag vet inte. Jag blev lite besviken på några faktiskt.
Som?
Nej, det behöver vi inte gå in på. Men jag vet inte. TV gör konstiga saker med folk.
Mm. Ja. Och du och Hasse Aro blir kollegor på TV4 igen.
Ja, vi blev ju det. Men det funkar inget vidare på Hasse. Så han slutade där och gick tillbaka till 3:an. Och nu är han ju tillbaka i sin gamla roll. Och där funkar han ju alldeles utmärkt. Va?
Vad var det som inte funkade?
Nej, jag vet inte vad som inte funkade. Du får fråga Hasse om det. Men Hasse, det är också en sån där person som jag minns med. Ja, med stort nöje faktiskt. Mm. Vi hade väl, jag kommer ihåg en gång, då hade vi en kvinna, det var Efterlyst. Och då hade vi en kvinna som var anmäld försvunnen. Och jag förstod ganska omgående, vilket jag sällan förstår, att det här var ett mord. Va? Omständigheterna var sådana så att det fullkomligt blinkade så där blåljus om det var.
Var det Linda Kjell? Nej.
Ja, det var det faktiskt. Mm. Men då hade Hasse, han hade åkt upp till Dalarna och så hade han fått den här, hennes pojkvän då, Mats, han ställde upp i TV en lång intervju. Va? Och så kommer jag till studion på det där ska sändas. Och då ser jag den här intervjun och då säger jag till Hasse så här. Att, men hur jävla dum kan man vara? Det är ju han som har gjort det, det fattar du väl. Och då hade de ju inte hittat henne, för det döde någon månad. Mm. Och då säger han så, jo, den biten hade han nog fattat va. Men nu hade de ju honom på bild med hans egen, mot hans egen begäran om att få vara med. Och hans eget godkännande. Så det här var det ju givna inslaget va. Så han hade gjort den där journalistiska bedömningen som jag inte hade tänkt på. Nej. Faktiskt.
Men vi ska väl säga att Mats ju inte blev dömd för mord?
Nej, han blev inte det.
Nej, utan nej,
det ska vi säga. Om du frågar mig om han hade gjort det så kommer svaret att bli ett annat.
Ja.
Men det kan vi lämna därhen. Mm. Han är inte dömd och därmed oskyldig. Ja.
Och någon pensionär blev inte du heller, precis, inte på heltid i alla fall. Du fortsätter i flera dokumentärer och då i Nyhetsmorgon där du fortfarande är med och kommenterar brottsfall. Har du svårt att lämna TV-kamerorna?
Nej, jag har inga problem att lämna kameran, men jag har svårt att lämna det här som jag alltid håller på med, nämligen brott. Mm. Jag ska inte ha något problem att återvända till polisen. De tycks behöva all hjälp de kan få. Jag ska kunna till och med göra det utan betalning.
Mm.
Och sitta där och ge dem mina synpunkter och säkert få ordning på ett och annat som de har missat. För att om du har jobbat på det här viset i hela ditt liv, jag har ändå jobbat mer än 30 år hos polisen, väsentligen med grova våldsbrott, och då skaffar du faktiskt en viss erfarenhet va? Så du vet hur man gör va? Och det finns alltid behov av en sån, låt vara att han då börjar närma sig 100 år va? Så länge han inte alls blir jävla stålig och konstig va? Så att det skulle jag kunna tänka mig.
Du kommer fortsätta.
Man måste ha något att göra.
Ja, det är viktigt. Och mycket TV har det ju blivit för dig. Och jag gissar ändå att du har tackat nej till väldigt, väldigt mycket. Du är ju till exempel en väldigt önskad gäst i På spåret, har jag hört.
Ja, just det. Men problemet är att jag är alldeles för bra för de andra. Nej, jag är...
Vad menar du?
Nej, jag är alldeles för allmänbildad så det skulle inte bli något roligt.
Så du skulle vinna överlägset?
Ja, jag brukar ibland titta på det sådär vid rutan och då brukar jag ensam brukar spöa båda lagen om jag säger så.
Wow.
Ja, och så är det fortfarande.
Men vadå, då är det väl en piece of cake?
Nej, det blir inget roligt då va? Och jag har inget behov av sånt.
Vem hade du velat sitta i buren med om du hade...
Ja, den mest allmänbildade människa som jag har träffat, och jag har träffat ganska många bildade människor, det är faktiskt min äldste son. Han är bibliotekarie, och han måste ha tillbringat sin tid med att läsa de här böckerna som han förväntas låna ut. Va?
Mm.
För han vet precis allt mellan himmel och jord. Då.
Mm.
Så att om han och jag skulle sitta där tillsammans exempelvis, då skulle det bli rena motorsågsmassaken.
Alla vill se det här.
Nej, de kommer inte upp och se det.
Nej. Du, jag gissar också att du har tackat nej till att vara julvärd på SVT.
Ja, det har jag gjort flera gånger faktiskt.
Varför tackar du nej till det?
Nej, jag vill fira jul med familjen.
Det kan du väl göra också?
Det vill väl alla. Nej, ett tag var det väl så att de spelade in det direkt. Va?
Ja, det är alltid direktsändning,
ja. Ja, just det. Ja, ett år sedan. Vi sitter i en tv-studio på julafton.
Ja, det är många som är kallade till det uppenbarligen.
Nej, jag känner inte minsta lust att göra det, tvärtom.
Om du får banda det då, gör du det då?
Nej, inte då heller faktiskt.
Nej. Men du sitter i alla fall i en fin röd fåtölj nu. Du hade ju passat utomordentligt som svenska folkets julvärd.
Ja, jag vet inte. Jag brukar framföra någon julhälsning. Den är då förinspelad.
Ja.
I TV4. Då sätter jag på mig en sån där tomteluva och så läser jag någon dikt och sådär. Och det är ungefär mättnadsgränsen för mig.
Ja, men har du några TV-drömmar kvar då, om man säger så?
Nej, men alltså det jag för att jag ibland så ser jag så här medieexperter på TV som förklarar varför jag är en sån medial katastrof.
Mm.
Och det är faktiskt väldigt uppiggande att höra, för att de flesta tycks ha missat den biten trots deras expertis. Och då tror jag att orsaken till att folk att de står ut för mig eller till och med gillar mig, det är nog att jag inte är så intresserad av att vara med i TV. Så att det här låter kanske konstigt, men jag tackar nej till långt många fler framträdanden i TV och även andra media än vad jag tackar ja till. Det är så där relationen. Tackar nej 10 gånger mot 1 som jag tackat ja.
Vad är det konstigaste frågan du har fått då?
Nej, men jag har fått en massa erbjudanden då, om att göra ditten och datten som har lämnat mig totalt kall. Va?
Hollywood då?
Ja, faktiskt. Det har jag faktiskt haft ett konkret erbjudande i och med att amerikanska, en sån här stor kommersiell kanal, ingen sån där Netflix-variant, att de spelade in en tv-serie som jag hade skrivit om kommissarie Bäckström. Och då var jag erbjuden att i stort sett tillbringa min tid i Hollywood. Och det programmet, det är nog den sämsta sån här tv-deckare som jag har sett faktiskt. Den var så usel.
Vad hände?
Ja, jag vet inte fan hur man hade burit sig åt, men det var kort sagt, det var en katastrof, va? Och då tänkte jag klarar inte att åka dit, även om ersättningen var, den var inte dålig, jag lovar. Men så de lade ner det där efter 13 avsnitt. Och jag har aldrig varit så glad som då.
Omkring 100 miljoner sades det att det skulle handla om.
Ja, om den hade rullat på hade jag kunnat anställa någon som vände mig i sängen och sådär. Men nu gjorde jag ju inte det lyckligtvis. Va? För att jag klarar inte av att se den, för den var så usel då. Så det var ju skönt att de lade ner den.
Jag är övertygad om att du kommer finnas i svenska folkets TV-apparater bra länge till. Vi har pratat över en timme nu om ditt liv i TV, Leif. Hur var det här för dig?
Jo, det var trevligt. Jag har inga problem med att prata om det faktiskt. Men du ska inte tro att det där med att vara med i TV, det har aldrig varit överst på min agenda, va? Och ibland har jag funderat så här, det är en återkommande fundering. Anta att jag hade fått välja mellan att vara kvar hos polisen och hålla på med det jag då höll på med där, nämligen lägga mig i utredningar om grova brott, eller om jag hade fått välja den här offentliga tillvaron med allt vad den har inneburit, inte minst ekonomiskt faktiskt. Då hade jag valt det första, om jag hade varit tvungen att välja. För att det där intresset, det är det som driver. Och det andra är liksom, det är sånt som har kommit med ändå, så att säga. Och det kan möjligtvis vara en förklaring till den där populariteten som du pratar om.
Att du egentligen är ovillig?
Nej, att jag är egentligen inte det som det handlar om för mig.
Nej.
Och det märker folk. Va? Här har du en mycket gammal man, inte alltid helt välordnad, som är våldsamt intresserad av det han håller på med. Det tror jag är viktigt för folk.
Det gillar folk. Ja. Är det någonting du vill tillägga nu? Nej, något som jag har glömt att fråga?
Nej, jag vill inte tillägga.
Du som har lyssnat på det här...
I rest my case.
Ja, men det är bra. Du som lyssnar på det här, du kan komma i kontakt med mig på fabrikspost@gmail.com och så kan du hitta TV-fabriken i sociala medier naturligtvis. Leif G.W. Persson, det var en ära att få träffa dig. Tack så mycket för att du var med.
Ja, det var trevligt nog. Ska jag få det där viltköttet?
Ja, gärna det. Du,
herre jävlar, nu blir jag ändå lite jetlag.
Jag skulle säga starstruck, men...